Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Mellan Johannes Malmqvist och Simon Jochtet verkar alltså som att det är Simons version som ligger närmare sanningen om hur narkotikaverksamheten bedrevs och vem som är användaren Alexandrus. Han har dessutom varit mer medgörlig i rättssalen och försökt att på bästa sätt svara på åklagarens frågor. Johannes har förvisso också svarat på åklagarens frågor, men han tycks vara mer defensiv, tar ofta omvägar i sina resonemang för att enbart kunna svara på det han själv vill svara på. Han uppträder inte direkt otrevligt i rättssalen, men är heller inte speciellt medgörlig. Åklagaren vill nu höra vad han har för kommentar till den stora mängd bevisning som talar emot honom. Du lyssnar på Rättegångspodden och del 3 om narkotikhärvan på Darknet.
Du har hört vad Simon Jochtet har berättat. Kanske återkommer till hans uppgifter tidigare, nämligen, ja, du har ju hört hans berättelse. Vad tycker du om det som han berättar om och det som framkommer under de här chatterna och förhör eller lyssningarna och alla de här sakerna?
Jag tycker det är beklagligt att han inte talar sanning och försöker lägga över en stor del på de saker som jag inte har någon aning om på mig. Det känns jobbigt.
Varför är det så mycket som är krypterat i din dator? Eller överhuvudtaget alla dina datorer och USB-minnen som finns hemma hos dig. Varför är det så mycket som är krypterat?
Ja, mer eller mindre alla krypterade USB-minnen. Det är inte USB-minnen, det kan man väl säga verksamhetens USB-minnen. Min dator, ja, den är krypterad därför jag har ägnat mig åt fildelning. Och jag har varit rädd och läst att man bör kryptera sin dator. För att då man skyddad om polisen tar den.
Men du kanske får hänvisa till tilläggsprotokoll 10, sidan 41. Så där har man uppräknat upp några få punkter som inte har varit krypterat eller inte har startat upp och fungerat en hårddisk eller något minne. Men övrigt, allt annat i beslag hemma hos dig vad gäller datorer och sånt är ju krypterat.
Det stämmer inte. Ja, det är 4 datorer hemma hos mig. 2 av dem var krypterade, den stationära som jag hade till fildelning. Sen var det en liten bärslaptop som jag hade använt mig. Jag har haft det till ett intresse. Jag har satsat pengar på olika sporter och betting och ja, säkerhetsskäl för att jag har haft med den i året på flygande fot och annat. För att om jag skulle tappa bort den med sulen skulle inte jag vilja att uppgifterna till mina bettingsidor skulle komma ut. Av den anledningen den datorn krypterad. Sen finns det 2 stycken bärbara datorer i min lägenhet som inte är krypterade överhuvudtaget, även om du sa att allting var krypterat.
Du måste ändå fråga här, då kommer vi fram egentligen till det. Jag kommer återkomma till det vi har. Men alltså, de här filerna som finns hem i din dator, de är krypterade i X-container så att säga. Är det någon av de här som du har använt särskilt mycket och gjort någonting med, eller har du använt några av de här filerna?
Ja, det är väl en fil som innehöll lösenordet till Alexanderskontot. Det är en av det jag använt bland det mesta. Sen har jag använt krypteringsprogrammet för att kunna avkryptera och sammanställa adresser.
Men alltså, det du beskriver att du ska fixa med alla adresser till alla som ska ha knarket. Du ska svara på alla frågor som folk har om narkotikan är slut eller om det ska kanske sättas ihop någon specialorder och såna här saker. Och du ska fixa ut så att det, man kan skicka ut beställningarna ska du fixa helt enkelt.
Ja.
Men är det inte det du sitter och säger
att
du
ska fixa? Det jag sa är att detta är väldigt omfattande arbete och att jag har fått stöd via Torsat. Som jag sa i början, det finns väldigt svåra frågor. Jag kan inte veta om man ska sätta för priset på customorder och andra, så då har de varit tillgängliga för att jag ska kunna rådfråga. Men sen när jag blev varm i kläderna, kanske någon gång i januari och sånt, då har jag kunnat utföra det mesta själv, svar jag. Men då har jag även varit en likvärdig partner i verksamheten.
Men då är det väl du som sitter och säljer narkotikan här? Du tar ju emot alla beställningar och du ser till så att det varsel ska skickas och så får du ut till Fjällboda och postar och skickar iväg. Är det inte så?
Det skulle jag inte vilja påstå. Enligt överenskommelsen så var vi likvärdiga partners och sålde det tillsammans från mitten av november 2014.
Men vad tycker du att din arbetsuppgift liknas med? När du berättar själv att det är du som ska ta emot alla beställningar och se till att fixa så man vet vem som ska ha vad och du ska kunna svara kunderna på allt det här. Spontant tycker jag att det här låter som en säljare. Tycker du inte det?
Ja, så jag har varit
Alexandrus.
Det är som jag sa, att vi har ju varit likvärdiga partners och jag och Simon Jokte tar tillsammans i samförstånd skött den ifrån mitten av november till februari. Då var vi överens om att vi skulle dela på försäljningsintäkterna.
Och så här låter det från Johannes i stort sett hela tiden. Han erkänner att han har varit delaktig, men att han absolut inte är självaste Alexandrus. Han menar ju att Simon drog in honom i den här verksamheten och gjorde honom till en likvärdig partner.
Nu du hörde innan vi har hört Johannes Malmqvist, jag tyckte du ändå ska få chansen att kommentera den inställning som Johannes Malmqvist försvarare angav. Nämligen att Johannes Malmqvist menar att det här är egentligen helt och hållet din verksamhet, om jag uppfattar det här rätt nu, och att du har övertalat Johannes att gå med från juni och att du har lämnat och krypterat USB-minne med massa information till honom och så vidare och så vidare. Du har ju hört hans inställning i början.
Ja.
På dagen här. Är det något du vill säga om det som...
Om jag har någon kommentar?
Ja.
Min kommentar är ju att... Det rör sig om extrema fabler, så att säga. Desperata försök att skylla ifrån sig.
Har du haft någonting i någon del med någon försäljningsverksamhet att göra?
Inte
alltså för att den elektroniska biten?
Nej, inte överhuvudtaget.
Har du något att kommentera till det att vi inte hittade någonting på dina datorer också?
Jag vet inte vad jag ska kommentera om det.
Nej, jag kan ju konstatera att det hittades ingenting gällande det på de datorer som togs från dig.
Nej, precis.
Simon har ju på många sätt varit högst delaktig i verksamheten. Men man hittar som sagt ingenting som kan ge stöd åt Johannes teori om att det är Simon som är hjärnan bakom Alexandrus. Det däremot har man ju hittat gällande Johannes.
Man gick ju in i en Tor-webbläsare som man hade när man tog i... Jag har ju gått igenom de här och det är tilläggsprotokoll.
Ja,
vi kan ta sidan 81 kan vi väl ta. Det fanns ju bland annat... Det här var ju bokmärken sparade senast då, samma dag som gripandet. Där fanns det ju då inloggning till Black Market Reloaded, Agora. Det fanns den här Lelantos e-postsida som är då Alexandrus där man kommer till. Artiklar om man som säljer förpackar narkotika diskret. Det är Det är länkar till vitvaruförsäljare för svamp och frukttorkar och även till eBay är det där och sånt där. Hur kommer det sig att du har de här bokmärkena då?
Ja, alla de bokmärken är bokmärken som har följt med från USB-minnet och har blivit importerade när nya webbläsare har blivit installerade eftersom.
Så du har inte sysslat med någonting som finns i din webbläsare av det här då, som jag nämnde? Ja, svamptorkar och sånt där?
Nej.
Och svårast för Johannes Malmqvist blir det att förklara de många filerna rörande narkotikverksamheten som man hittar i hans dator vid tillslaget. Vissa filer som skapats på hans dator långt innan den tidpunkt han själv hävdar att han blev indragen i det här.
Ja, tack. Jag tror vi slutade där. Vi gick igenom den här statistikfilen bland annat som fanns i din dator. Om postade försändelser och preparat och sådär mängder. Visst var det så jag skulle uppfatta att det var infört i den här?
Jag kan inte svara för det som är tidigare, för någon gång mitt i november. Men efter mitten av november så är det så.
Okej. Och hur har den här filen då kommit? Och för ni skapade i början på september, hur kommer det sig?
Simon Joktet har det hemma hos mig ganska ofta och nyttjat även under den perioden, nyttjat min dator.
Så alla filer som egentligen, sen finns det på sidan 168 ett PM om en fil som heter utropstecken vs.txt. Också där är det någonting om det gäller polska kort då, som ser, ja, skapade i november 2014 och ändrad 2 december 2014. En textfil. Är det samma sak där, menar du?
Nej, det är inte jag som har skapat den filen, nej.
Nej, men då måste du mena att det är Simon då som kör enkomt varje gång 3 mil från Skellefteå in till Byske för att nyttja din dator och sen tillbaka igen. Är det det du sitter och säger, Johannes?
Ja, du kan spekulera som så. Men som jag sa så var det ju allting mellan 2-4 gånger i veckan.
Och du har ingen aning om någonting. Han måste åka skytteltrafik mellan dig och sitt hem då, bara för att använda din dator, är det så?
Jag vet inte om han kommer direkt ifrån sitt hem. Det kan jag inte svara på.
Men alltså, den här verksamheten kräver ju ganska mycket avancerad... Ursäkta, jag säger så här. Men för att driva den här verksamheten och med all kryptering och allt som det håller på med, så krävs det väl ändå en hel del engagemang och insatser, om jag uttrycker mig på så sätt. Eller hur?
Jag vet inte om jag kan svara på den frågan.
Nej, men du menar alltså vid varje tillfälle någon fil här är skapad eller ändrad efter juni, så då är det Simon som har gjort det, så då måste han ha kört hem till dig och gjort det då. Varför skulle inte du kunna göra de här grejerna? Varför är det inte du som har gjort det här? Det är du som sitter med allting. Jag menar att det är du.
Det var inte mitt uppdrag i verksamheten under den perioden.
Och det måste vara en väldigt slarvig person som ger dig alla de här bilderna som du kanske, en del kanske inte använder ens i nya verksamheten. Och dessutom alla PGP-nycklar och uppsättningar på textfiler på de gamla säljsidorna.
Ja, jag vet inte om det var en slarvig person eller inte. Men det var de filerna som fanns på USB-minnet.
Okej.
Ja. Åklagaren frågar även Johannes om han känner den mystiska Johnny som Simon pratat så mycket om.
Känner du honom?
Ja.
Vem är det då? Är han inblandad i något sätt i det här?
Inte vad jag känner till.
Okej. Men är det en bra kompis till dig?
Ja. Vi var väl bättre kompisar förut. Vi lärde känna varandra medan vi gick gymnasiet här i Skellefteå.
Röker ni cannabis ihop?
Det har skett vid något tillfälle.
När var det senast då?
Jag kan tyvärr inte svara exakt datum.
Nej, men om vi pratar, var det i år eller var det förra året?
Ja, jag tror det var någon gång förra året. Jag kan inte svara säkert. Jag har använt cannabis under en ganska lång period, mer eller mindre dagligen. Och det är inte så lätt för mig att urskilja exakta datum. Det är mer eller mindre, kan man kalla någon typ av cannabisdimma, för man reflekterar inte helt enkelt vad det är för dag och datum medan man är inne i ett ganska tungt missbruk av cannabis.
Men hur länge har du varit inne i tungt missbruk av cannabis då?
Jag skulle väl säga att kanske någon gång sen sommaren, juni 2014. Det, Det är väl egentligen eftersom jag blev medverkande i Simons verksamhet som jag har fått en stor tillgång på cannabis. Så att det från och med då det har börjat eskalera.
Och även fast du har varit, alltså det har varit rent så att du har varit, har du varit så påten att du nästan har varit borta? Alltså är det jättemycket du har rökt då? Eller skulle du vilja beskriva?
Ja, det skulle jag beskriva.
Men... Så dagligt missbruk rent eller?
Ja, oftast på, eller för, på kvällarna när jag ska stå hemma för resten för dagen och har inget annat. Och är jag bara hemma och spelar dator och annat, då kan det vara hela dagen. Och då händer ju att man röker så mycket som man somnar på förmiddagen eller efter lunch och får lite konstiga dygnsrytmen om man bara är hemma under en lång period.
Så är en sån här riktig stor konsument av cannabis då, som du beskriver att du är, det är någon som då skulle anlita dig och svara för kundsupport och sköta all den avancerade verksamheten och sen för att sköta försäljning, eller så sköta försäljning och allt det, det lägger man ut på dig.
Det menar jag absolut inte. Som jag har sagt så började mitt stora missbruk efter jag blev medlem i den här verksamheten, just för att jag började få ett stort tillgång av cannabis då, och det efter denna eskalera. Det jag beskriver som mina värsta perioder, det kanske handlar ifrån ja, november, december och framåt. Det är väl då den egentligen har börjat komma mot sin topp.
Rätten ansåg att bevisningen var tillräcklig för att fälla Johannes som hjärnan bakom Alexandrus. Han döms av Skellefteå tingsrätt till 10 års fängelse för grovt narkotikabrott vid 332 tillfällen, försök till grovt narkotikabrott vid 22 tillfällen och grov narkotikasmuggling vid 13 tillfällen. Johannes förpliktas även att betala in 1,3 miljoner kronor till staten. Simon Jochtet gjorde sig skyldig till samma brott, bortsett från narkotikasmugglingen, men dömdes till 5 års fängelse. Den tyste målvakten, Gustav Kroka, dömdes för sin inblandning till fängelse i 3 år. Hans bortförklarande kompis Jens Sekas till 2 år. Och den ångerfulle Viktor Lahti dömdes av tingsrätten till 1 års fängelse. Men det finns ju ytterligare en person vi ännu inte har hört. Det är mannen vid namn Stefan Sandström som är ägare till det övergivna huset i Fjällboda där narkotikaverksamheten till större del bedrevs. Även han häktades och åtalades för sin inblandning. Men anledningen till att han inte var med under denna rättegång är för att han just då var på flykt. Efter häktningen och i väntan på rättegången valde han helt enkelt att ta sitt pick och pack och dra. Men efter en mycket händelserik resa kantad av diverse andra brott åker han slutligen fast. Och några månader efter, i augusti 2015, får han en alldeles egen rättegång.
Ja, då pausar vi bara lite där. Ja.
Jo, men Stefan, jag tänkte jag skulle börja med att fråga dig lite grann om... Jag har ju visat några andra som varit inblandade i det här målet. Och jag har förstått att Simon Jochtet känner du. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om när du tid du började känna honom och hur ni har umgåtts?
Det borde ska vara kring 2000... Fem, fyra eller fem. Jag vet ju att hans namn har ju cirkulerat betydligt längre tillbaka än så. Men jag tror att det är där kring 2005 som jag träffade honom för första gången. I samband med att vi diskuterade musik ihop. Vi har olika musikprojekt på varsin sida.
Så Stefan och Simon är vänner sedan länge. Och har bland annat spelat musik ihop just i det övergivna huset i Fjällboda. På så sätt kommer Simon att tänka på Stefan då Johannes inte längre vill sköta narkotikverksamheten från sin egna lägenhet i Byske. Och Stefan blir tidigt medveten om vad för slags verksamhet Simon och hans kollega Johannes, som han dock inför Stefan kallar för Martin, ska bedriva.
Jag har ju sett, läst lite chatter här, men eller om det ibland så syns såg man bara Simons. Nej, är det riktigt att du är den här splinteri?
Jo.
Det är du så att säga.
Jo.
Och Krang är det Simon?
Jo.
Vad fick du för någon upp... Ja, jag har läst igenom den här sms'en och även den här chatten här. Det är riktigt att det här är konversationen mellan er två så att säga.
Jo. Okay.
Fick du någon uppfattning om mellan Simon och hans kollega som han då kallade Martin, som det framgår i något här också, vem som var inom situationstecken hjärnan där bakom?
Ja, jag fick ju ganska snabbt uppfattningen att det var den här Martin, att allting skulle gå via Martin, och att jag gav husnyckeln till Simon, men det var inte Simon som skulle ha nyckeln, utan det skulle Martin ha. Ja, men det var hela tiden att det skulle...
Ja. Det framgår något att han ska kolla med sin kollega också.
Ja, det är Martin.
Var det sån uppfattning du hade? Att det...
Ja. Det ska gå där, ja. Okay. Så att jag har aldrig sett Simon som någon hjärna bak i det här, utan...
Varför går du med på det här? Alltså när du vet att det är en olaglig verksamhet som kommer att bedrivas i den här, i ditt hus så att säga. Varför tar du den risken, eller varför går du med på det här? Är det pengarna som gör det, eller är det något annat?
Nu var det girighet. Jag menar, jag hade ju jobb. Jag hade ju heltidstjänst. Och det var inte så att jag hade några överdrivna skulder som tryckte på, utan det var mycket vill ha mer, och det var ju även äventyr. Sen moraliskt så var jag inte mycket till att ha den tiden, liksom efter uppbrottet med sambon och otrohet och svek ifrån då min granne som då var min bästa vän. Så att jag försökte klippa banden med Fjällboda, jag vill inte ha någonting med det att göra, så lite som möjligt, och ställde mig mer eller mindre likgiltig till hur jag egentligen ställer mig till droger, vad jag har för uppfattning utifrån tidigare erfarenheter där jag själv har brukat droger.
Stefan häktas i samma veva som de andra i härvan, men blir senare släppt från häktet då man anser att det inte är någon fara för utredningen att ha honom på fri fot.
Men du blev ju släppt, och det kanske man kommer in i morgondagen, men du blev ju släppt senare under andra halvan av mars eller slutet på mars.
Mm.
Hur har livet för dig sett ut efter att du blev släppt från häktet?
Det har varit kaotiskt. Det har varit mycket att ta in. En livskris. Det gick ju så snabbt från att sista förhöret var avslutat tills det gick bara någon timme, så var jag ute, och det var jag inte alls beredd på. Så att det vart ju en väldigt omskakande period där, och jag försökte prata om liksom mitt alkoholproblem, och hade en kontaktperson på Pingstkyrkan där vi pratade om mitt alkoholproblem, men jag dolde det ändå. Jag drack nog väldigt mycket.
Precis som alltid när detta händer ber man en släppt att hålla sig i närheten och vara kontaktbar i väntan på rättegången. Detta bortser Stefan ifrån. Häktningen var omskakande för honom, och han mår redan vid den här tiden dessutom väldigt dåligt. Så han väljer att packa sin väska med kläder, mat, ett tält och andra förnödenheter och hoppar på sin motorcykel och drar till skogs.
Eller i samband med att rättegången skulle vara i början på juni eller mitten på juni, så hade du farit ut i skogen i någon form av tältläger.
Mm.
Var du då i närheten av den här fritidsfastigheten, eller var du långt ifrån?
Det var väl någon mil ungefär.
Ja.
Därifrån.
Men hur hade du tänkt alltså då? Alltså du hade mer en massa, förstår jag själv då, egen egendom dit ut så att säga.
Jo.
Men hur kom det så att du var in i deras fritidshus den första gången här? I Ögrens?
Ja, och men att jag hade kläder som jag skulle kunna klara mig året om med, och så vart det där att det kan vara gott att ha extra, och så vart det bara en impulsgrej att nu jag for.
Stefan slår läger i skogarna kring Arvidsjaur. Han tillbringar dagarna med att dricka stora mängder alkohol, och där någonstans börjar en fix idé att gro. Han vet inte hur länge han kommer behöva stanna i sitt tältläger, och vill samla på sig mer förnödenheter som kläder och mat och inte minst alkohol. Han hoppar på sin motorcykel och börjar åka runt längs stigarna i hopp om att hitta stugor att göra inbrott i.
Ja, första inbrottet då märkte vi ju det ganska tidigt när vi kom in i byn. För då såg vi släpmärken efter pulkan. Och så har vi har två pulkor. En packpulka, det kan man inte sitta i, och en pulka som man kan sitta i. Och då tyckte Micke att nu har någon stulit pulkan av oss, och den är bara 2 år och kostar 22 000. Men då visade det sig då att det var packpulkan som var stulen. Så då tittade jag upp mot huset och så säger jag åt Micke, vi har haft inbrott. Hur vet du det? Jag sa, dörren mellan köket och ytterhallen är öppen. För ytterdörren har vi glas i. Så man ser direkt in. Det gick bara kalla kårar genom mig. Och aldrig trodde jag att där skulle vara inbrott. Så jag låser upp, går in, ser. Alltså, det var inte en förödelse, det måste jag inte säga. Men alltså, det var popcorn. Nej, inte popcorn, ostbågar. Så i köket, vars än Stefan hade gått, så var det ostbågar. Det var nästan som den här Hans och Greta-sagan. Hon la ut massa saker för att hitta hem. Och så, jag sa åt Micke, vi rör ingenting. Utan då ringde jag. Alltså jag var så chockad då, så jag tror jag höll på i 5 minuter att ringa 114-14. För jag kom bara fel och nummer existerar inte. Och då sa hon ju så här att det var ju dagen före midsommar. Så jag kunde förstå att inte polisen skulle komma i semestertider och det. Men hon ville att jag skulle gå in och kolla. Utan att röra någonting. Och vissa saker var ju öppna. Jag var på övervåningen. Det var det som en presenning. Så jag radade ju så bara. Jag var ju chock. Så det här kan ju hända. Det är ju inte sant. Och jag vet, ska jag bara berätta om inbrotten? Ingenting däremellan.
Nej, men berätta det du tycker är relevant.
Ja, det är ganska relevant. Mm. Och då hörde då till saken att då kom min dotter och hennes pojkvän på midsommarafton. Och Mickes yngsta flicka och hennes pojkvän på lördagen. Alltså, då. Och vi får ner till älven och sitter där och eldar och hunden får bada. Och då kommer Stefan på motorcykeln. Körde sakta, så här, titta och reka och hade så här. Tills han såg oss. Det var en rivstart utan dess like. Och Micke sa vilket underligt beteende han hade. Och ursäkta för att jag såg honom. Så där gör man ju inte. Alltså alla som kom till byn hälsar ju eller stannar och frågar om man har fiskat eller någonting. För det här är verkligen avskilt. Det är 4 mil till närmaste fast boende. Så han sätter sig i bilen och kör katten här karen. Stefan. Och Stefan säger att han var från Skellefteå. Man var och hälsade på någon folk i Malm. Som heter Pettersson eller något sånt där. Men han var trevlig mot Micke och allting. Och Micke tyckte ju att vi har haft en massa inbrott här. Ja, tyckte Stefan, det är ju tragiskt det också. Micke tyckte det var någon bekant med han. Så på söndag när jag var inne i en garderob då. Då säger jag så här. Men min skoterjacka är borta. Då säger Micke. Men var ju den han hade på sig.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Så då hade vi då ringa innan han satt på motorcykel, en crossmotorcykel, och han hade min jacka på sig. Men vars bodde han? För jag hade ju räknat ut att han kan inte vara tjock, för då hade han fastnat i fönstret. För han gick in och ut där när han lastade ut saker. Och just att det inte var en äldre människa, för äldre människor brukar inte ta ostbågar det första de gör. Plus att han var hungrig. Så han hade ju då varit i frysen och tagit sova, så ja... konserver, sprit, päronkonjak, en köksklocka, en kosa, en hornkniv, en almanacka. Jag prenumererar på sån här bondepraktikan, för varje år får jag en ny sån här. Den stoppar jag alltid i sommarstugan för jag ska vena.
Det blev en slags fix idé att hamstra och... Hade jag varit nykter så skulle jag inte göra det här, för att nyktert så kan jag se skillnad på mitt och ditt. Så att, ja.
Minns du när du gjorde det här i tid? Alltså du sa att det var någon gång i en midsommar, om jag förstod det hela rätt.
Ja, det måste ha varit kring 17-18 juni som jag var ditt första vändan.
Okej. Minns du om du träffade? Eller stod någon skoterjacka?
Jag stod en skoterjacka.
Minns om du träffade? Ja, du kanske...
Ja, jag minns att jag...
När du var ute och körde vid något tillfälle?
Jo, det var midsommar. Afton. Tror jag det var. Ja. Det var midsommarhelgen i alla fall som jag träffade på hennes man.
Ja. Vi får på söndagen. Ja. På eftermiddagen vid 5.
Där fanns det då som var trasigt lagan, eller fixade ni till det på något sätt?
Det var Micke som fixade till det.
Hur gjorde ni? Alltså satte ni en ny ruta rent eller?
Nej, utan det var ju, vi ringde till Statens fastighetsverk och de skulle ju komma dit. Och vem hade då en aning att det skulle bli inbrott igen?
Men han, vet om han lagade någonting innan nästa inbrott?
Ja, han gjorde någonting, men jag vet inte vad han gjorde.
Ja, okej.
Okay. Det kan jag inte svära på.
Ja, okej.
Okay. Jag hade så mycket annat att stå i.
För då får ni därifrån en söndag den 21. Minns du sen när ni kom tillbaka nästa gång då?
Ja, då kom vi ju då.
Eller jag ska ställa sig frågan. Är det samma dag som du ringer till polisen nästa gång?
Ja, jamen, det var samma okay. dag.
För den anmälan så det är då ringt in den 3 juli.
Ja.
En fredag. Mm. Kan du berätta när ni kom den gången då? Hur, andra gången när ni har haft det här. Hur kommer ni då andra gången?
Ja... Då säger jag åt Micke när vi kör in, vi har haft inbrott igen. Då säger han, du är ju inte klok. Det kan väl aldrig hända. Ja, sa jag. Ytterdörren från köket till hallen står öppen och den stänger vi alltid.
Hur såg det ut nu? Vad var det som hade hänt nu då?
Ja, nu var det faktiskt mycket bättre. Det var inte ostbågar överallt. Men det var ju då motorsågen. Alltså... saker och ting kom ju fram eftersom, och då vet man inte om det första eller andra inbrottet.
Ja, okej. Okay. Hur hade man tagit sig in den här, det här andra tillfället när det kom dit?
Samma fönster.
Var det trasigt igen då?
Ja, det var det väl. Ja. Ja, alltså jag tittade inte så mycket. Det var ju Micke som har tittat.
Ja, okej. Okay. Ja. Men var samma ingångsväg? Ja. Som...
Och då gissar ju att det är ju samma Joppe som har varit där igen.
Ja. Du sa det såg bättre ut den här gången, men alltså du kollade igen, vad hade försvunnit ändå så att säga? Var det något som du spontant sådär hitta? Vad som hade farit?
Ja. Nu måste jag säga. Alltså jag har ju skrivit upp.
Ja, då skriver jag. Då kanske.
Ja, jag vet inte egentligen vad som saknades. Ja, det var ju motorsågen. Och så myggmedlet. Allt myggmedel var borta.
Och det hade farit nu andra svängen? Så att...
Ja, sen kan det ju ha försvunnit. Jag har ju hittat saker och ting som... Ja, men som jag inte vet om det försvann med första eller andra.
Ja.
Där krydder. Stor bullens pilsnekorv. Korvbröd, franska, hamburgbröd.
Hur vet om det försvann alkohol vid det här till andra tillfället?
Ja, då försvann det 10 öl.
Okej, som ni hade där. Mm. Det var borta.
Ja, och en kvarting mandarinvodka.
Ja, okej.
Måste ha varit.
Och... När gör du då det andra inbrottet? Då berättade du, då kunde du bara trycka undan det här provisoriska lagningen så att säga och öppna upp och ta det in igen.
Ja, det var tidningspapper för.
Hur lång tid går det emellan de här inbrotten?
Jag har svårt att säga just den tidsuppfattningen. Jag hade visserligen din bondepraktika almanackan där, men ändå av alla dagar som jag drack, jag tappade ändå bort dagarna, så jag var ändå inte säker om tid och rum. Men det
någon tid därefter i alla fall.
Ja.
Men då tog du, förstod jag, ganska mycket mat och alkohol och det, andra livsmedel och den här motorsågen och lite blandat den andra gången då du var dit så att säga.
Mm.
Men tänkte du någonting då, alltså de här vägarna, här har jag varit in en gång och nu är jag in på samma ställe den andra gången. Det här kanske inte är så lyckat.
Jo, jag minns att jag tänkte det. Men på något vis så var det väldigt lätt att svepa åt sidan. Okay. Just då. Just när jag tänkte det.
Ja, Micke, han tyckte ju det var helt otroligt. Men jag sa, egentligen det här är inte otroligt, sa jag. För att han har inte fått med sig allting från första gången.
Men
alltså, det var ju ändå så här att jag tänkte, det här är inte sant. Det är ju någon som vill oss något ont. Och vi började resonera, har vi några ovänner? Och det har vi ju då inte heller.
Hur kom polisen upp och gjorde någon undersökning den här gången?
Nej.
Inte heller. Okej. Men ni vistas där en tid då, återigen?
Ja. Och då hade jag tänkt stanna kvar den där helgen. Och så skulle Micke komma på fredagen, för jag hade ju med mig mat.
Du tänkte stanna en vecka då så att säga?
Ja.
Ja.
Men jag uteslöt det.
Du for därifrån?
Ja.
Varför?
Därför att jag visste ut vad det var för människa som...
Kändes det otryggt?
Ja.
Sen vet jag att ni är... Den tredje gången så att säga. Mm. Ni kommer inträffa, då är det onsdag den 15 juli. Skulle du kunna berätta, vilka var ni i huset då?
Eller det var bara jag och Micke. Utan det var en tisdag kväll vi far dit. Och så, jag kan ju berätta något lustigt. Då säger jag åt Micke så här, jag kanske klun och ved, säger jag. Så att, kan du stanna på bolaget, får jag far och köpa något öl igen? Så när jag kom ut och säger han så här, har du köpt åt tjuven? Jag sa, men är du klok? Så här. Ja, vi får upp då på kvällen och så på onsdagen då säger jag åt Micke, men ska vi ta och grilla någonting? Ja, säger han att, ja men det gör vi. Och nu har jag lite tidsaspekt, för han står ju köksklockan också. Så att, men jag såg hon på eftermiddagen skisha förbi motorcykeln. Jag satt vid köksfönstret.
Ja, okej, du såg motorcykeln förra.
Mm.
Ja, ja.
Och när jag sitter vid köksfönstret finns det inte så mycket att se förutom genom sovrumsfönstret. Och där ser jag vägen. Där flyrs han förbi. Jaha, vi grillade och så skulle vi då... Och vi for inte och gick, vi tog bilen.
Ja.
För det är så gode mycket mygg.
Ja, okej.
Okay. Så att vi tog, grillade och tog bilen. Och då säger jag åt Micke, nu lås jag. Ja, men du kan väl inte låsa, vi är ju här. Men jag sa, nu är jag så less så nu låser jag dörren. Så får vi och så börjar det regna. Hunden då skulle ju bada. Så då får vi och körde en sväng istället. Man får kolla efter motorcykeln och så här. Men såg ingenting. Och så återvände vi hem. Och så låser jag upp. Och så tittar på köksbordet. Och så säger jag så här, nu har jag haft inbrott igen. Men nu fan vet du det, säger han. Ja, då var en hasp från fönstret låg mitt på bordet.
Ja, hur hade man tagit sig in nu då?
Då hade han brytit upp det andra fönstret, alltså i samma ram, fast andra fönstret i köket. Och klivit in. Och då hade han ju då gått och ätit min grillade mat. Potatisgratäng. Och så hade han gått in i kylen. Och hämtat den där ölen som jag nu hade köpt igen. Plus tagit en kvarting som fanns i kylen också. Mer vet jag inte. Men då när han hade gått ut så hade han stängt igen fönstret. Men stoppade dit prynasakerna.
Okej, okay, så det var lite snyggare.
Ja, men i fel ordning.
Jaha, okej.
Okay. Så det såg jag ju direkt. Att det där var ju inte någonting som stämde i fönstret.
Vad var det du var ute efter vid det tredje tillfället?
Ja, det var ju alkohol främst.
Hade du förväntat att det kanske skulle ha kommit dit mer mat och alkohol exempelvis då?
Ja, jag tänkte att det chansen kanske finns att det finns sprit, vodka och öl.
Och då sa du, hittade du nygrillat kött då?
Jo.
Tog du det då?
Jag tog två små, tre, ja jag vet, några bitar. Jag vet inte om det var färdig uppskuret eller om jag skar, men...
Men när du in det, alltså... Vid det här tillfället, egentligen både andra och tredje tillfället, så måste det ändå vara ganska klart för dig att det här är inte något... Om jag uttrycker mig på det sättet, någon form av öde fastighet dit man är en gång per år några dagar, utan att det ändå är något som... Där det vistas folk, så att säga.
Jo, jag förstår ju det. Att de rörde sig där kring.
Men hade du någon tanke på vad ditt agerande innebar egentligen för dem, så att säga?
Ja, när man var i rus, alltså man var påverkad av alkohol, så rättfärdigade genom att tänka att det här är viktigt för mig, det här behöver jag, och visst, det här är... Det påverkar dem säkert, men ändå snabbt försöka skjuta det åt sidan. Men sen när man vaknade upp ifrån fyllan, så då kickade ångesten in och det gav mig en anledning till att fortsätta dricka.
Ja, ja. Alltså, jag vet inte hur jag ska komma liksom. Alltså man har ju mått dåligt. Alltså jag tänkte, det här är inte sant. Det är som en saga. Det kan inte hända någon. Tre gånger. På så här kort tid. Och det är precis som någon tog livsenergin av det. Alltså vi satt där och tänkte så här. Då, och vi diskuterade faktiskt på kvällen. Nu säger vi upp det här arrendet. För vi hyr ju också av Statens fastighetsverk. Ja. Alltså det är ju inte roligt att du ska behöva tömma frysen. Och ha det så här himla otryggt. För det verkar ju inte vara någon skrupplar.
Det blir inte fler än tre inbrott. Inte i just Lena och Mickes stuga i alla fall. Vid ett tillfälle, då Stefan åker omkring på motorcykeln, så får han en fågel i ansiktet. Han vurpar, åker ner i ett dike och blir genomblöt. Han gör då ytterligare ett inbrott i en annan närliggande stuga och tar ett par raggsockor och stövlar. Och några öl. Men sedan börjar Stefan tänka om. Han tröttnar på att bo i tältet och vill tillbaka till Skellefteå. Men då inser han att han inte längre har någon bensin till motorcykeln.
Du, sen finns det då ett biltillgrepp.
Mm.
Som sker för Moskosel. Det är mellan den 18 och 19 juli. Kan du beskriva vad är det som har inträffat vid det tillfället?
Ja, jag var på väg med motorcykeln och körde. Och inser att jag inte skulle ha möjlighet att tanka motorcykeln för den långa färd jag skulle köra.
Vart var du på väg då?
Då var jag på väg till Skellefteå. Och då inser jag att, ja men, eller jag får en idé att agera som direkt. Att jag då svänger av in till Moskosel och lämnar motorcykeln där någorlunda gömt, går för att se om jag hittar någon bil som har nyckeln i. Så jag hittar bilen där och smyger iväg. Det där kanske är 2 på natten. Smyger iväg med bilen, far och inser ju då att det är lite diesel i den. Så då inser jag att jag måste ändå försöka tanka den för att få mig ända ner. Så att jag far ju då till Arvidsjaur och stannade på Statoil. Och trots att jag bara hade kontanter, vilket inte går då att tanka med, så tänkte jag att jag väntar där en stund för att se om jag kan höra med någon privatperson att be den tanka så att jag kan ge kontanter. Men jag vart less att vänta, så att jag for med bilen och ställde mig på en avlägsen plats för att sova. Så att tidigt på morgon när OK öppnade vid 7-tiden, så då var jag där och tankade med kontanter. Och så for jag då mot Fjällboda för att dricka vatten. Men då, det gick ju inte så bra. Huset var nedbränt. Sen så for jag mot Gummark. Skulle säga om jag fick en titt om min dotter var ute och lekte. Men det var hon inte. Och jag bestämde att det inte var kvar allt för länge, så att jag for tillbaka. Och så sen då fara till rastplatsen vid Byskeälven. Och där förstår jag att någon privatperson känner igen bilen. Och jag tar mina kläder och avlägsnar mig från bilen. Och då inser jag då att det blir ett pådrag av att de söker efter mig då.
Ja. Så. Blir du gripen efter då? Eller du är i Arvidsjaur?
Ja.
Men vad var då tanken då när du åkte? Du tar den här bilen, ska ner mot Skellefteå, du kör förbi Fjällboda, konstaterar att den inte existerar så mycket, far förbi Glommersträsk och så tillbaka. Alltså vad, är det en liten halvplanlös färd här, eller hade du någon tanke på att du skulle in?
Nej, jag ville se min dotter.
Var det som var ursprungs?
Jo, att åka ner till Gunmark och
ja. Okay,
säg min dotter.
Okay. Ja, tack för min fråga.
Tack så mycket.
Stefan dömdes för medhjälp till grovt narkotikabrott, grov stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Under utredningen betonades det att Stefan varit väldigt behjälplig och ärlig. Och gällande stöldvågen så erkände han till mer än vad han egentligen hade blivit anmäld för. Det första han gjorde i rättssalen var att adressera stugägarna Lena och Micke och bad sitt djupaste om ursäkt för det han åsamkat dem. De godtog ursäkten. Påföljden för Stefan blev skyddstillsyn med särskild behandlingsplan samt skadestånd till stugägarna. För sin inblandning i narkotikahärvan blir han även skyldig staten 137 000 kronor. Det är fortfarande oklart om hur och när huset i Fjällboda brann upp. Johannes Malmqvist, Gustav Kroka och Jens Sekas överklagade sina domar till hovrätten. Där sänktes Johannes straff från 10 år till 8 år. Gustavs till 1 år och 4 månader. Och åtalet mot Jens Sekas gällande grovt narkotikabrott ogillades. Och man dömer honom istället till ringa narkotikabrott. Vars påföljd anses vara helt verkställd genom den tid Jens har varit frihetsberövad i målet. Du har lyssnat på Rättegångspodden om narkotikahärvan på Darknet. Jag heter Nils Bergman och tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.